Böneplats som Anders pratade om förra söndagen. Alla de här finns på Sions podcast på hemsidan. De är väldigt bra. Det säger jag inte bara för att jag själv predikar en av dem, men de är nyttiga. Så kolla gärna tillbaka på dem. Och idag ska vi summera det här. Vi har tre personer i en panel. Det kommer bli jätteintressant och de är härliga, normala människor som du och jag. Inga liksom böneproffs, men de är för mig är de också förebilder. Ingen av oss är proffs på bön, tror jag. Vi behöver alla lära oss. Vi har alla någonting att liksom upptäcka mer. Men det är människor här i församlingen, Maurits, Kerstin och Diana, som gärna också delar med sig och sitter med i det här. Vi har några bibelställen som har snurrat de senaste veckorna. Det finns på skärmen här också. Om att vara glada i hoppet och uthålliga i bönen, tåliga i lidandet. Och att vi behöver den helige ande. Och att det inte är vi som har valt ut oss själva, utan Gud har valt oss. Och att vi ska få frukt i våra liv som består. Han ska få göra ett bestående verk. Det här och mycket mer. Och nu ska vi då helt enkelt summera den här serien. Så det här är spännande. Ni kommer också få ställa lite frågor så ni kan ruva på dem. Får skicka in dem anonymt här om en stund. Men panelen, välkommen upp. Diana och Kerstin och Maurits. Ni får ge dem en applåd. Såja, det är bra om det är pluggat i rätt ställe. Så, välkomna till bönepanelen. Jag kan testa att micken funkar.
Tack.
Ja, bra.
Trevligt att vara här.
Vad roligt, det tycker jag också. Hur känns det att vara i en panel idag?
Jättebra.
Helt okej. Tills vidare.
Ja, så det är samma.
Än så länge känns det okej.
Än så länge helt okej.
Så här, första minuten i alla fall. Jag ska göra mitt bästa för att de ska känna sig bekväma. Och så har vi lite frågor som vi har jobbat på i passårsteamet. Det är inte jättemånga frågor för vi ska ha tid för själva samtalet också. Och så vill vi ha lite så här personligt. Ingen av oss, knappt någon liksom teologer egentligen. Vi är vanliga människor som vill följa Jesus. Och det är det som är härligt. Vi kallar det till bön allihop. Är man kristen så ber man. Anders sa lite provokativt förra söndagen. Att om man inte ber så kan man ju undra, är man ens kristen? För att bön är liksom vi och Gud. Gud vill ha talat till oss så att vi talar till honom. Så, men vi ska börja helt enkelt så här. Vem är ni och vad gillar ni? Kerstin, du kan få börja.
Ja, jag är en pensionär, varit över 20 år. Och jag gillar att gå i kyrkan. Men privat gillar jag handarbeten. Jag är en handarbetsmänniska och tycker om det mesta. Tycker om att vara ute i naturen så mycket det nu går nu för tiden. Och tycker om att skida. Ska åka till en skidort om 2 veckor. Och ja.
Skidspår eller slalom?
Inte slalom mera. Nej.
Men det är ändå lite backar då?
Nej, inga backar. Ja, okay. Helst is.
Okej. Okay. Mm. Låt ändå som att det går fort i på isen.
Ja.
Mm. Diana.
Ja, Diana. Jag är studerad till lärare. Och jag tycker om det. Nej, jag ska säga att om man pratar med mig så kanske jag pratar om katter eller om mina bröder. Mest kanske om mina bröder. Så att, och ingen av dem är här idag. Så att, om ni vill veta någonting om mina bröder så pratar jag med er gärna.
Ja, jag heter Maurits och har varit med här i församlingen i 20 år, lite på. Gift med Tanja som var här på scen tidigare. Har 3 fantastiska barn. Och jobbar inom byggnadsbranschen, eller med byggnadsbranschen. Och vad jag gillar att läsa böcker och lyssna på musik. Och spela brädspel med familjen. Och jag brukar gilla att spela basket eller korriboll, men jag tror jag kommer inte ens ihåg när jag senast skulle ha gjort det, så jag vet inte om jag kan säga det något mera, men det är kul i alla fall.
Fint, vill ni veta mer så det är bara att fråga dem, de syns allt som oftast i vår församling. Hörrni, innan vi går vidare så ni ska få skicka in frågor, de som vill. Det här betyder inte att ni kommer få heltäckande svar, men ni får åtminstone skicka in dem. Så här på nummer ovanför, det syns, ja, där är det. Skicka ett sms, det är anonymt. Den som får det, alltså det är jag, kommer kunna förstås söka upp vem som har skickat. Men ni kommer inte bli liksom, det är anonymt i det här tillfället. Så fritt fram, och det finns inga dumma frågor. Så passa på, det här är lite annat koncept än en vanlig söndagspredikan. Yes, det här kommer att stå kvar så ni kan klura en stund och skicka in oss. Och här mot slutet ska vi se om vi tar upp något spännande som har kommit in. Det måste inte vara spännande, skicka in bara vad du vill. Okej, först ska vi prata om lite bön och resultat. För en ganska stor grej med det här att be är ju på något sätt att få något bönesvar. Tänker vi ibland. Och vi ska prata om syftet med bön. Vad är liksom syfte? Kerstin, om du vill börja. Skulle du kunna berätta om något eller några bönesvar som du har varit med om?
Ja, jag har både mindre och större bönesvar. Och om jag nu tar ett som jag blev helad ifrån. Jag hade fick en ganska svår sån här svindel som kom plötsligt när som helst. Och jag höll på en liten stund och det gick förbi nog ibland. Och en gång var jag till akuten. Det blev så svårt så jag bara kastade upp. Och då det där, så tänkte jag att ja, det här, jag var nog till läkaren också. Och det, här, eller det var öra som bråkade på något vis. Balanssinne säkert. Och då var jag här på ett bönemöte. Och så gav jag det här, så har jag ofta en oljeflaska i min egen väska. Så gav jag den här, så sa jag åt den här äldste brodern att här får du oljan och nu får du smörja mig med olja och så får du be trons bön så att det här försvinner. Och det gjorde han enkelt, bara kanske knappt en minut heller. Och följande dag så kände jag att någonting hade hänt. Och det är 5-6 år sedan och jag har inte haft ett enda svindelanfall efter det.
Wow. Det är, ja.
Ja. Mm. Så jag blev nog fullständigt helad.
Ja. Det var vackert. Fint. Mm.
Ja.
Fint att höra. Har ni andra något ni vill nämna om?
Ja, inte vet jag. Men något kan jag nämna. Jag har funderat att jag är jättedålig på att komma ihåg saker. Och bönesvar är jag jättedålig på att komma ihåg. Så jag funderar på det. För länge sedan var det någon som sa att det är bra att ha en bönedagbok. Så kan man också gå tillbaka lite och titta vad man har fått svar på. Jag tror jag försöker ha en sån någon, men jag glömde bort den. Men det låter som en bra idé. Mm. Att liksom också kunna tacka för de bönesvar man får. Mm. De bönesvar jag nu kommer på så kanske sån där mera som har satt sig i minne, men de kanske varit också mer personliga utmaningar eller andra personers utmaningar som man sitter svar, men kanske inte sånt man kan dela här. Men min bön är oftast att låt Guds vilja ske, och det är kanske svårt att alltid säga att vad kommer det för svar, för att man vet ju inte vad alternativet skulle vara. Så man får bara tro att man är där Guds vilja, och är man inte så skulle det sitta annorlunda ut, men den verkligheten har man ju inte sett.
Får jag ställa en följdfråga till dig?
Det får du göra. Absolut.
Om du har bett något mer konkret och inte fått svar, vad tänker du då?
Ja, men det händer ju varje dag.
Men vad tänker du då? Är Gud liksom döv?
Nej, det tror jag inte.
Eller hur resonerar man? Eller?
Ja, det är kanske något man resonerar med och kanske man mognar över med tid. Och ett är ju att kanske man har lärt sig att det man själv skillnar på ens begär och ens behov. Att man ibland kanske ber om någonting man har begär till, men kanske inte egentligen behov av det, och kanske man inte får det. Andra saker kanske den här tidtabellen, att det kan hända att det kommer ännu någon gång, men att det kan ta väldigt länge förrän det kommer. Och att ha den där tålamodet. Så att antingen kanske att det du ber för är inte det som är Guds vilja, eller andra att det tar en stund innan det kommer.
Det var något att tänka på. Man kan ju skriva ner grejer nu också, ni som alltid antecknar. Det är inte så många, men här kan man få bra tips som är värt att ta med sig för fortsatta livet. Vad fint, vad bra point där. Diana, vill du tillägga något under det där, eller får jag ta en ny fråga? Mm, okej. Okay. För vi har ju pratat en del om hur man kan be och varför man ska be, och vi pratar om att ha en specifik plats för bönen och så här. Vad skulle du vilja säga till den som inte har så stort självförtroende med att be? Finns det liksom något redskap eller någon hjälp? Eller något så här, hur kommer man igång? Hur liksom, vad vill du skicka med som något så här praktiskt tips?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag tycker att i dagens samhälle så söker vi ganska så här snabba svar eller enkla svar, hemligheter, nycklar. Så hemligheten med bönen är väl att det inte riktigt finns någon hemlighet. Att det är som bara att de gör här. Många säger att det är bra att de har rutiner. Och jag gillar att ha en plats där jag ber. För att på något sätt, om jag då är i bilen så varje gång jag kör, så då också är jag på det där att man på något sätt minns det. På samma sätt när man går in i köket så minns man att jag ska koka kaffe. Så samma grej blir liksom bilen, okej, men nu ska jag be. Eller nu är det mörkt så nu blir det natt, nu ska jag sova, nu ska jag be. Så att rutiner är bra, men jag tror också att man inte som får göra det för en stor tröskel. Jag pratade tidigare med Kerstin om bönegeneraler och att man kanske tänker att alla andra är så jättebra på att be och så. När man gör det, att man säger att någon annan är jättebra på att be, så diskvalificerar man sig själv från att vara en bedjare.
Tycker du alltså att vi gör bönen krångligare än vad den är?
Ja, det är det. Okay. Jag tycker. Mm. Det, ja.
Mm. Kerstin, vill du ta vid? Vad tänker du om? Hur liksom, vilka redskap har varit nytta för dig? Eller hur har du gjort för att liksom hålla igång bönen i ditt liv?
Ja, jag borde kanske berätta från början hur jag kom in i bönen.
Det får du gärna göra.
Ja, det är två saker som har skett i mitt liv för ganska länge sedan. Det första var på 70-talet. Då fick jag ändrat min gudsbild. Jag var född i ett sammanhang där man hade en ganska sträng gud. Och kanske lite straffande, lite sådär pekfingersgud. Och jag fick undervisning här i Sion om Gud. Och då ändrades min gudsbild helt och hållet. Och jag fick en jättegod Gud. Jag fick en Gud som bara vill oss väl. Och jag fick en kärleksfull Gud. Och jag hade inte så svårt att ändra det här. För jag har själv haft en pappa som har varit väldigt kärleksfull. Så det var en bit nog som har förändrat ganska mycket i mitt kristna liv. Och det andra var sen så här i Sion då på 80-90-talet så hade vi ofta sån här kampanjmöten och med olika talare från Sverige. Det fanns Christer Lindberg och sen Carl Gustav Severin var här och jag fick en gång och flera gånger egentligen så starka andliga upplevelser och Gud mötte mig så starkt. Och jag minns att jag upplevde på något vis att det öppnades en dörr. Någonting nytt. Så tänkte jag, wow, är det kristna livet så här fantastiskt? Och då sattes en väldig längtan i mitt hjärta efter det här. Och en törst. Och då, här i församlingen var det ganska turbulent en tid här. Och det var det här med livets ord för och emot. Och då bestämde vi som familj att vi ska åka dit på sommarkonferensen. Och vi åkte dit och var där en par somrar åtminstone. Och då fick man liksom bestämma sig olika teman. Och jag bestämde mig att jag ska gå med och lyssna på bönen. Och jag var där och fick gedigen undervisning om bönen. Och sen så när jag kom hem då så köpte jag många böcker om bönen och började riktigt studera. Eller kanske nu att ta in studera, men jag läste de där böckerna i alla fall. Och det här, och fick någonting nytt in i mig med bönen. Jag läste då av Jonge Sjö böcker och olika författare och en bok också som har betytt ganska mycket för mig. Det heter Andligt, vad heter det nu? Alltså andlig krigföring. Och det låter ju ganska hemskt, men då gick det upp för mig att nej, det vi har att kämpa egentligen. Det är Efeserbrevet 6 som det står. Inte mot kött och blod utan mot andefurstar i himlarymden. Och då börjar jag liksom fatta att vi har auktoritet över allt mörker. Vi har auktoritet över allt destruktivt på grund av vad Jesus har gjort för oss. Och jag kom in i någonting nytt som förändrar mitt böneliv helt och hållet. Och då började jag koppla ihop med ungdomarna, var ganska aktiva den tiden här i församlingen, och de bad mycket, och de här tonåringarna och lite äldre och de här ungdomsarbetarna. Och jag började koppla ihop med dem och vara med på deras bönemöten, och det gav mig någonting. Och jag tycker att det har inte liksom slutat. Jag tycker om att be, och det hände någonting den där tiden i mitt kristna liv. Och det är jag väldigt tacksam för.
Mm. Vi ska återkomma också sen lite till vad ni liksom drömmer om så här framåt. Jag tänker det låter som att du är igång verkligen och har också. Det låter som att det finns drömmar och saker du också längtar efter att se mer
av.
Ja,
absolut.
Väldigt fint. Jag tänker på det här där du betonar vikten av att ha de här upplevelserna och att få ett liksom gudsmöte, och bönen blev något mer än bara något du måste göra. Mauris, för dig, är det viktigt med rutiner? Är det viktigt att ha liksom att bönen är på något sätt organiserad i ens liv, eller kan det vara bara något spontant, eller?
Kan ju bara prata för mig själv, men att det kan ju hända att det är olika för allihopa, men att det blev frälst, och var det ganska en stark upplevelse att det var från mörker till ljus, och jag blev frälst i Helsingfors på en ungdomskonferens som heter Action, och jag blev också andedöpt på samma konferens. Och jag kommer inte ihåg om det var samma år eller om det var där på följande år, men fick ta emot den heliga ande, och det blev väldigt stark bön där, och det liksom hängde nog kvar ändå. Och det där med att det med regelbundenhet eller med rutiner, sa du. Jag har nog jättedåliga rutiner när det kommer till bön, men kanske mer det att ständigt gå i bön. Att då du upplever saker, möter saker en helt vanlig dag, så kan du välja hur du reagerar på det. Att antingen blir du arg på någonting eller börjar tänka illa om någonting, eller så frågar du direkt Gud varför är det så här, och kan gå in i en bön för saker och ting istället. Så kanske det där bibelstället där står vi kan ständigt vara i bön, så kanske det som tilltalar mig mest att mina böner är oftast väldigt korta, men de kommer längs med hela dagen.
Mm. Hur viktig är den helige ande för ert böneliv?
Ja, alltså nog avgörande. Men jag tänker ändå på det här att ständigt be. Så för mig är också bönen på något sätt att jag är medveten om min inre dialog. Och det är inte bara en dialog med mig och mig själv, utan att ända sedan jag har varit liten, så jag tycker om uppmärksamhet, så tack för att ni ser på mig. Nej, men jag tyckte om att liksom stå i centrum, och som ett liksom yngst i familjen, så man blir lite störande och man märker att folk är lite såhär, okej, nu är det bra. Så någonting som jag vet av var att Gud alltid lyssnar, så om jag hade en berättelse som jag behöver berätta i någon, typ såhär, jag såg just en sork och den var jättekul. Så då vet att jag satt på gungorna på gården och var sådär, Gud, jag såg just en sork, och nu för att jag sagt det till dig så är det någon som har hört mig och jag har blivit sedd och det är nice. Och på något sätt det perspektivet har liksom funnits kvar i alla mina inre dialoger genom lågstadie och alla tankar som man har när man växer upp och tänker, okej, men Gud, jag tänker någonting och det är säkert jättedumt att tänka så här, men då får du hjälpa mig. Så att det som har varit tydligt, nog inte alltid, men att det är inte bara jag som är i mitt huvud. Ja. Och det tänker jag, det är ändå liksom heliga anden som får tala i mig, och jag kanske inte fattade det riktigt så där tydligt som liten, men nu tycker jag att det var någonting som verkligen flammade upp under högstadie, gymnasie, och då märkte att det blev som ännu viktigare att på något sätt göra det tydligt för mig själv att nu är det också bön på gång. Det är inte bara den här inre dialogen som är en ständig bön. Att man liksom, man är sådär, jag säger till lektion, åh nej, det kommer vara jobbigt att gå in i klassrummet, Gud, du är i kontroll. Så att också göra bönen mer tydlig, att rikta den ännu mer mot Gud. Okej, nu lyssnar jag mer in att du är Gud, du är i kontroll. Ja, jag känner att det är jobbigt att komma för sent, men det är också mitt eget fel. Jag tar ansvar för det, okej, och så kör man.
Mm. Kerstin, hur viktig är den helige ande för dig i din bön?
Jag tycker det är nästan AO faktiskt.
Okay.
Ofta så vet man ju inte riktigt vad man ska be för. Och det då
ber du alltså i tungor då?
Ja, jag ber i tungor.
Mm. Och då måste man bli andedöpt för att kunna be i tungor?
Vad sa du?
Måste man bli andedöpt för att kunna be i tungor?
Ja, det är en teologisk fråga. Du får nog fråga någon annan.
Ja, det var en lite retorisk fråga. För jag tänker att det är, ibland pratar vi om andedop och det är det liksom handlar om. Man får, får bli döpt i den heliga ande.
Ja.
Och det är det ni lite syftar på allihop nu, att den heliga ande är på något sätt till hjälp.
Ja, absolut.
I ens bön.
Jag tycker det är en stor rikedom att ha ett tungotal. Ja. Att be faktiskt.
Så det kan du rekommendera att be.
Det kan jag nog rekommendera åt vem som helst. Ja. Att tungotal är ett bönespråk. Mm. Och vad jag nu har fattat och förstått, så det förstår inte någon också.
Hörrni, vi har fått in lite frågor. Jag vet inte vem det är, för mig är det anonyma nummer. Men, vi ska ta den här. Jag har svårt för att be, hur börjar jag? Vi har ju hört det, men är det någon som vill säga något kort på det bara? Om jag har svårt för att be, vad är liksom steget?
Det kan ju vara många saker som det är svårt med, så att nu tolkar jag den här frågan lite själv. Men när jag träffar nya personer så vet jag inte alltid var jag ska börja i samtalet, för att vi har ingen sån här bakgrund till vad vi pratar om. Så då brukar jag börja med att försöka lära känna personen. Och det ger en väldigt bra grund för samtalet att komma igång. Och jag tror att en stor del som kan göra bön ibland svårt, att man vet inte alltid vad man ska säga, hur man ska säga det, spelar det någon roll. Så kanske börja med det perspektivet att lära känna vem är Gud.
Mm.
Så det kan vara bra att be med kompisar, läsa lite bibel, predikningar och på något sätt vara ödmjuk i det. Att, du behöver inte låta som någon som har bett och varit kristen i 10 år, 20 år, jag vet inte. Ja, utan att det är som du pratar när du pratar med en kompis, men att det blir liksom din personliga relation med Gud och att det låter på ett visst sätt. Jag kanske ber på ett visst sätt när jag är hemma själv, men sen kanske jag ber när jag ber för en kompis, ber jag på ett specifikt sätt för att jag vet hur de funkar. Så det blir som ett samtal mellan tre personer på något sätt.
Så att som på något sätt känner den man ber till.
Ja.
Fokus på relationen med.
Ja, så att jag tycker det är okej att det är svårt att be, för att det kan ju vara lite motigt nu, men att som lite med träning, att det bästa är ju bara att komma ut och komma igång.
Alltså då kommer vi tillbaka till någon slags lite rutin att tänka att det är något som får.
Ja, kanske det.
Ja. Det finns mycket, och som sagt, lyssna nu på de här podcast-avsnitten, där kommer mycket tips också från föregående söndagar. Här kommer en fråga till. Jag har hört delade åsikter om att man ska be för sin framtida man eller fru. Vad anser ni? Är det viktigt? Ska man be för sin framtida man eller fru? Maurits?
Man kan ju fråga, vi funderar här för det. Kan man svara en fråga med en fråga?
Ja, så det kan man.
Nu gör jag det. Nu fick jag ta, för
då ska Jesus ställer ofta en fråga tillbaka. När
då ska jag fråga, är det viktigt för dig? Ja. Är din kommande fru eller man viktigt för dig? Och ni kan ju lyssna på den här predikan vi har haft här. Len hade jättebra predikan. Och där var det ju väldigt, bibeltexten handlar om ett väldigt personligt behov. Det var ju inte liksom något behov som var kopplat till Guds rik eller välgörenhet eller annat. Utan det var ju väldigt personligt behov och ett personligt, någonting som var en sorg för den personen. Kommer jag ihåg vad hon heter? Hanna. Just Hannas bön. Hannas bön, hon ville ha ett barn. Det var väldigt viktigt för henne och Gud hörde hennes bön. Så jag tror det är det en stor sorg eller stort liksom någonting som är tungt i ens liv eller något man anser väldigt viktigt. Så klart, jag tror att Gud tycker det är viktigt att han bryr sig. Så jag tror jag skulle slänga bollen tillbaka till det, att om det är viktigt för dig så det är viktigt för Gud och håll det i bön. Be för det, absolut.
Nu börjar frågorna rassla in här. Kan ni börja bli uppvärmda? Vi kanske får köra en panel del två senare någon gång. Vi ska se om vi hinner ta en till. Och ni har ju svarat på flera. De här kom in en fråga. Har Gud talat till dig konkret någon gång under bönen? Har någon liksom fysiskt hört Gud? Är det viktigt att höra Guds liksom fysiska röst eller talar han på annat sätt? Nu ett superkort svar.
Ja, nej, alltså jag har aldrig hört liksom en röst på det viset, en mans röst eller ja, som det kanske aldrig, utan det kommer en tanke på något vis och man kanske nog upplever om det är Gud som talar då, men jag har aldrig upplevt det, fysisk röst. Men jag vet att andra har gjort det.
Jag hörde någon som någon gång sa att Gud har ens sagt väldigt mycket i sitt ord. Alltså det är också hans ord. Ja. Så ibland behöver vi också läsa Bibeln.
Absolut. Tala genom sitt ord.
Här fick vi en till fråga. Vi måste nästan gå in på den djupare i något annat forum. Kanske en Instagram live eller något. Ber ni för fiender? Menar människor som är jobbiga? Eller ber ni då för er själva att ni slipper dem? Hur gör ni? Det är en bra fråga. Vi menar, alla har vi människor som är jobbiga i vårt liv, tror jag. Vi vågar bara inte säga det alltid. Ska man be för fiender?
Vad är det för slags fiende?
Men någon människa som är mot en eller som man inte stål själv? Eller?
Ja, no, men vet jag. Jag känner att det finns flera approaches. Om det är någon specifik händelse så då är väldigt reflekterande människa. Så jag kanske ber att jag inte ska bara liksom gå i mitt eget perspektiv utan också få liksom deras perspektiv på saken och lite Guds vägledning i det och att inte bli som för självisk att nu kände jag mig verkligen sårad och bara gå i den tanken utan också gå i liksom att okej, vad kan de ha upplevt, men sen å andra sidan så inte vet jag hur mycket känslor ska behöva spela roll. Det är ganska sådär, om det är rätt så är det rätt, så i så fall bara be att okej, Gud, nu är jag jättearg på den här personen och jag vet att jag får vara arg, men i min ilska eller min in your anger do not sin, så jag ber på något sätt att Gud bevara min tanke att jag som inte går att förbanna den här personen utan fast det är jättejobbigt så vill signa den här personen och hjälp mig att förlåta den och gå vidare så att jag också kommer framåt i livet.
Det kommer bra grejer här. Om tacksamhet, är det viktigt att vara att be i tacksamhet? Här en person säger, ber själv sällan för andra och annat på grund av att jag vet var jag ska börja. Så jag börjar oftast be oftast för att jag är tacksam över hur bra jag har det. Eller som tacksamheten är viktig. Att...
Tacksamheten är nog väldigt bra. Mm. Att be, och tacka för allt man har och tacka för det positiva. Mm. Tacksamhet är en positiv tanke. Mm. Så det är viktigt. Mm. Absolut.
Den kan vi få träna på strax. Jag ska strax säga tack till dem. Och det finns fler saker vi ska kunna fortsätta prata om. Vi ska också öppna upp här. Det kommer vara lite förbön och lovsång nu på slutet som vi alltid har i gudstjänsten. Och ni får säga en kort grej, så en mening. Vad drömmer ni om i församlingen just nu?
Jag drömmer nog att det här huset ska bli ett bönens hus.
Tack.
Ja, att människor ska få sats på sin egna personliga relation till Gud, men också i gemenskap.
Och att alla ska få ett fungerande böneliv. Mm. Privat fungerande böneliv.
Mm. Vilken panel vi har haft idag, hörni. Eller hur? Jag ska strax avrunda låtsången och komma upp. Och så ger vi en stor applåd och säger tack, Kerstin, Diana och Maurits.